Ja, då var det dags för ett till avsnitt av 10X. Idag flyger jag solo, Joakim Båge, och jag har med mig tre superspännande gäster. Vi börjar med att gå igenom Avanzas senaste månadsstatistik från april om hur småspararna har agerat nu när vi börjar få in Q1-rapporterna. Och dessutom så har vi ett spännande case i slutet där vi kommer att prata med två herrar om hur man kan använda AI som inspiration i sin trading. Det här vill ni inte missa. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter.
Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Nu kör vi!
Välkommen Filip Scholze, sparekonom på Avanza till 10X.
Tack så jättemycket, kul att vara här. Vilka fin studio ni har.
Ja, äsch.
Ja, det är en av de finaste jag varit i, tror jag.
Ja, men den är riktigt cool. Lyssnarna kan inte riktigt se den här, men det är ljuseffekter och allt möjligt. Ja. Men när man får sånt här storspännande så måste man ju ha en fin lokal att välkomna dig till. Hur är läget idag, hos eller bäst?
Det är bra. Jag tycker jag har en ganska håsig känsla. Jag är nog en håsig person liksom generellt sett och tänker att börsen är en härlig plats att vara på för att den går upp oftare än vad den går ner. Och då försöker jag hålla mig till det, även om vi upplever ganska bäsiga dagar också. Och i närtid har vi haft några tuffa dagar. Det är stor volatilitet ändå.
Det är ju det. Det går ju upp och det går ner och vi har ju en spännande period framför oss också. Men innan vi kastar oss in i börsen då, vill du bara kortfattat berätta lite om dig? För du är ganska ny som i den här rollen i alla fall på Avanza.
Ja, men det stämmer. Jag började 1 februari då här som sparekonom. Så att jag är en av våra talespersoner och fokuserar mycket på börs och aktiefrågor. Så passar bra att komma hit och snacka om det idag. Och jag har varit på Avanza en gång tidigare också. Jag jobbar också med de här frågorna, men inte som sparekonom då. Men annars har jag varit nu 10 år i finansbranschen och ägnat mig åt både noterade miljön och den onoterade miljön en hel del. Så att jag känner mig väldigt hemma här.
Ja, tryggt att ha dig tillbaka. Om vi kastar oss in direkt då, vi ska bland annat prata lite om den senaste statistiken om hur Avanzas nästan 2 miljoner kunder har agerat under april månad. Men om vi börjar prata lite rent generellt, man brukar ju säga att aktier är en vintersport, men i år så hör jag att det spekuleras en hel del om att det kanske blir annorlunda i år, att vi kanske ser en melt-up i USA, att man inte vill missa sommarbörsen här framåt. Har du hört liknande?
Ja, men det har jag, och känner någonstans sådär att många av de här liksom koncepten med man ska sälja då och köpa då och sådär, de är ju roliga, men det är ju inte alltid de liksom funkar så. Jag tänker nu att börsen har ju nu, om vi bara tittar det som ligger framför oss nu med förhoppning om att det ska komma räntesänkningar här nu, så upplever jag att börsen har ju hållit på och jobbat med den här nyheten ganska länge och gått ganska kraftigt, tror jag också, för att man prisar in det här någonstans. Och nu väntar vi ju väldigt starkt här i Sverige då på att det ska komma i början på maj här, och får vi en räntesänkning så hoppas jag ju verkligen att det blir en liksom optimism och att man känner att vi hade rätt, vi var på väg mot en sänkning. Även om jag hörde i morse här att nu pratas det om att det kanske bara är en räntesänkning i USA vi ska förvänta oss i år, och det är ju mycket, mycket mindre än de väl 4 som det var när vi klev in i det här året. Så det förändras ändå, men jag tror att börsen kommer vara aktuell under sommarhalvåret också.
Det är ju valår i USA i år. Det är väl också en sån sak som gör saker och ting lite annorlunda. Vi har ju räntan som du pratar om, och så har vi en hel del geopolitisk oro runt om i världen. Men om vi ska gå in lite mer specifikt då på hur Avanzas kunder då ändå har agerat i den här miljön, så har ni nyligen släppt er månadsstatistik. Vill du redogöra lite kortfattat bara vad som har hänt under april?
Ja, men gärna. Vi tittar ju varje månad på hur våra kunder har agerat både på fondsidan och aktiesidan, och När vi tittar då på hur de har agerat på aktiesidan här under april, så ser jag en ganska stor förändring i hur det var från mars. Och den stora förändringen är att nu är det mycket mer fokus på Sverige. Vi brukar ju ha ett ganska tydligt home bias här hemma alltid. Men jag upplever ändå i början på det här året att vi har haft en större dragningskraft utåt. Vi vill diversifiera våra portföljer utomlands, och det har väl varit mycket drivet också av att amerikanska bolag har gått väldigt starkt. Man har fått en medvind med dollarn, som man liksom vill hänga på det tåget. Men nu när vi sammanfattar då de 10 mest köpta och 10 mest sålda då, och det är nettoköpta, nettosålda, så är det bara 2 aktier här som är utländska. Och det som sticker ut mest då, båda de här är faktiskt på säljsidan, och det som verkligen sticker ut då är att Nvidia toppar säljsidan, och det gör den efter att ha både januari, februari och mars varit en av de mest nettoköpta aktierna. Så det tycker jag verkligen sticker ut.
Om vi stannar vid den då, för jag tycker det är intressant. För i förra avsnittet så hade vi med oss Erik Sprinkorn här. Han lyfte just fram, han är ju förvaltare för TIN Fonder då, just som det är väldigt teknikfokuserat. Så att det är ju lite home bias där då kanske. Men han lyfte just fram Nvidia som en riktig 10x-kandidat på sikt. Att de har en unik position inom den här AI-revolutionen. Nu har vi sett under kvartalsrapporten här att bolag i USA då framförallt fortsätter att investera tungt i AI. Hur ska man tolka det här? Kan det handla om liksom den här typen av månadsstatistik, om man bara ser det, inte som en kommentar till Nvidia, men generellt sett den här månadsstatistiken, ser man mycket vinsthemtagningar om det är bolag som har gått upp mycket, eller ska man se det här som en signal på att folk kanske vill köpa, som du nämnde, aktier i Sverige snarare än att sälja av dem som har gått bäst utomlands? Eller hur ska man tolka det här?
Jag tycker man kan tolka det. Dels brukar det vara ganska tydligt att vi ser att det som säljs av är det som har gått ganska starkt i det korta perspektivet. Det har vi också fler exempel på den här månaden. Medan på köpsidan då så är det inte ovanligt att man köper de som har gått dåligt då. Så att man köper förlorare och säljer vinnare. Det är ganska vanligt mönster.
Men tittar vi på att ta hem vinster sådär, ja, brukar vara ett bra råd. Men samtidigt brukar många säga att det finns ju en hel del risk i att göra så, därför att om säljer man vinnarna så säljer man ju kanske de som säljer bort den största potentialen, för de fortsätter att vara bra, och så köper man sämre bolag då som bara tittar på aktiekursen.
Ja, men det är precis så, och om vi tar Nvidia som ett exempel då, så hörde jag någon förvaltare som pratade om att när den stod i $600 så kände man nu kan det liksom inte gå mer, och så är det 700, 800, och så det bara fortsätter. Och det finns ju någonting med det här att let the trend be your friend. Sen vet man ju aldrig när det tar slut. Men tittar vi på Nvidia så kunde vi se i slutet på mars att där någonstans så kom den topp i aktien. Och sen dess då så har den ju gått hyfsat i sidled sen dess. Även om det har varit enorma rörelser. Vi fick väl ett nedställ på 10% någon dag. Och sen så har den återhämtat så minus 3 på månaden ungefär då. Och då om jag också tittar på antalet ägare hos Avanza, så har det stigit kraftigt under lång tid. I takt med att man har velat hänga på det här racet. Men sen i slutet på mars så ser vi en liten dipp, att det börjar avta. Inget kraftigt, men lite grann. Och då tror jag att det är just det som du är inne på, att det är nog vinstämtagningar som kommer här. Nu kommer ju deras rapport senare i maj här. Så det ska bli jättespännande att se om de återigen lyckas slå förväntningarna. För det är det de har lyckats med hittills.
Om vi lämnar Nvidia för nu i alla fall då, och vi går in på den andra listan här. Vi ser att folk säljer Embracer också. Det har ju varit en småsparar och Avanza darling tidigare, även om den har haft ganska tuff tid på börsen, måste man väl säga.
Ja, men det är precis så, och nu var ju de ute här nyligen och berättade också att den här aktien ska då delas på 3. Och det ska bli 3 bolag av den här gruppen, och det är ju över en längre period. Men här tycker jag man ser ett tydligt mönster. Den här aktien är upp 15% sett en månad tillbaka. Kommer ju från en kärvare tid, och där tror jag snarare att det handlar om att då när man får en positiv rusning i en aktie på en kort period, så kanske man känner då att då passar jag på och säljer av lite grann. Och särskilt så tycker jag att det känns rimligt i aktier där det händer mycket. Osäkerheten är ganska osäker. Man vet ju inte hur det blir när ett bolag ska dela upp sig på 3. Det är ju ganska ovanligt att man ser det på börsen. Och de har ju haft en tuff resa hit efter många år av full fart framåt. Så det tycker jag känns ganska är rimligt ändå. Det är ett ganska vanligt mönster.
Därför att det här, om man bara skiftar från bolagsfokus till typ av bolag eller sektorfokus också, just de här serieförvärvarna var ju väldigt populära ett tag. Och det här är ju ändå ganska intressant att man säger att, men nu ska vi samla allting och sen så splittar man upp det istället. Det blir någon form av, vad blir det då? Vad är strategin då? Och så vidare. Så det finns ju inte så många exempel, och det kanske skapar lite osäkerhet också kring hur kommer det här gå?
Verkligen. Samtidigt som vi har ju också sett bland de här serieförvärvarna, så finns det också jättegoda exempel på där man har växt så stora och så har man knoppat av någonting. För att någonstans, så ju större man blir, desto svårare är det ju ändå att skapa en ny typ av liksom, ja, men lika stor tillväxt. Det blir tuffare jämförelsetal, och har man ett bolag som är värt 100 miljarder istället för liksom 3 miljarder, så är det såklart att växa lika många gånger till kommer nog vara liksom tuffare. Och ju större man blir, så kanske det också är rimligt att börja dela upp bolag så att man ska kunna skapa ett större fokus och sådär. Även om serieförvärvarna är ofta, de gör ju en poäng av att de är så decentraliserade.
Om man tittar lite på köpsidan här då, ser jag att Investor...
Yes, de är tillbaka på köpsidan.
Ja.
Det här är ju vår Investor B-aktien, här är ju vår mest ägda på Avanza, och den brukar prenumerera på och vara på mest köpta listan. Men förra månaden så var den ju på säljsidan då, efter att rabatten kommit ner en hel del, och nu har rabatten återhämtat sig, samtidigt som det här är ett bolag som har kommit med en fin rapport. De slår i börsen här hittills i år, och ja, men det är ju en jättepopulär aktie, helt rimligt i att man får en bra riskspridning och har liksom ett aktivt ägande. Jag tror att det är ett koncept som många tycker om.
Precis, det här är ju TX-podden, så vi fokuserar ju på den delen av portföljen där man kanske är lite villig att ta lite mer risk,
just
men också kunna se större möjligheter. Och det är ju svårt med ett så stort bolag och sån industriklinod som Investor se att de kommer liksom göra 10x framåt. Men däremot tror att man kan se det som att de tror att det finns en viss potential framåt i hur lågt värderade deras onoterade portfölj är.
Så kan det absolut vara.
Och ny vd som, ja, men precis, kommer därifrån.
Ja, men precis, som kommer från den delen. Och det ska bli spännande att se vilken strategi som han kommer ha framåt. Om det blir ännu mer fokus på den onoterade delen. För att det är klart att samma sak för Investor då. Ju större de blir, så ännu liksom tuffare att skapa liksom den här högre avkastningen. Det ser vi även utomlands. I Warren Buffett säger det med Berkshire Hathaway, att man ska inte förvänta sig den här höga avkastningen liksom, kanske framåt, som man har haft historiskt. Och det kanske är en strategisk grej som Investor har gjort nu här, att ta in en person som kommer från den onoterade sidan för att kanske öka den delen och få ännu mer utväxling på det. Det känns ju som ett rimligt scenario, så det ska bli spännande att följa.
Och kanske lite flight to safety också, om man säljer Embracer och köper Investor. Jag ser på de andra listorna här också, ser det SSAB och Evolution, Volvo, Handelsbanken. Mm. Så det är ju ganska stora, trygga bolag, om man säger så ändå.
Ja, men det är det. Och ska man prata 10x då, så om man jobbar med en 10x-strategi och letar efter dem som ska kunna gå 10 gånger, så kanske det inte är oklokt att också ha några aktier i portföljen som är lite tryggare. Det är ju viktigt med diversifieringen.
Verkligen. Och vissa kanske väljer att parkera pengar någonstans också under en period där
absolut,
de ser att det är lite osäkert om var börsen är på väg. Och då inte vill ha så stor risk och så mycket i småbolag då, till exempel.
Exakt.
Det för oss in på min nästa fråga nämligen. Det har pratats väldigt mycket om att det är småbolagens tid och så vidare. Men den tiden verkar dröja.
Ja, men den gör ju det, och jag vet inte hur många gånger nu jag har liksom tittat på den här grafen över där jag plottar ut Stockholmsbörsens breda index, tar jag faktiskt till och med, och sen tittar jag på ett småbolagsindex, och det är ju smärtsamt hur mycket tålamod som krävs om man nu är investerad i ett småbolagsindex och tittar tillbaka på toppen 2021 och ser att men där var det otrolig överavkastning, och sen dess så har det varit väldigt tufft. Och en sån spaning från förra året är att vi kunde se att en av våra mest sålda fonder under förra året var en svensk småbolagsfond, och då gjorde man det under 2023, ja, men då tror jag ju kanske att man liksom har tappat det här tålamodet lite grann. Även om vi fick ett rally i slutet på året, så kanske man tog hem lite pengar där och då. Men det visar just på det här tålamodet, och är man en letar man efter de här 10x så kan man ju inte förvänta sig kanske att slå börsen varje år, utan man måste ladda portföljen för att någon gång hitta den eller de aktierna som ska liksom rädda hem många års av liksom underprestation. För så kan det ju se ut många gånger.
Ja, precis. Det är väl alltid där man talar om också när det gäller just den här mindre delen av portföljen där man är lite mer intresserad av att ta risk. Mm. Och sen så har man kanske haft en utveckling då som i Embracer där det har gått ner väldigt mycket, och då tycker man att ska jag sälja den där nu, får jag så pass liten peng tillbaka att det kanske är bättre att ligga kvar i den.
Exakt.
Men samtidigt om den fortsätter att gå ner, då kanske man skulle valt att lägga om den, som du pratade om tidigare, att det här, man kanske ska satsa på vinnarna istället. Och jag tyckte att det var intressant att ni skriver här också i kommentaren från dig på den här månadsstatistiken att många väljer att nettoköpa aktier som har tappat 10% av sitt marknadsvärde eller mer. Mm. Hur tror du folk tänker där då? För det är det rea på de aktierna?
Ja, det behöver ju inte vara såklart. Men det är klart att går man in och tittar och ser hur en aktie utvecklas senaste månaden och ser att det är ner 10, 15, 20%, så är det ju lätt att känna att det är röda prislappar på de här aktierna. Sen behöver det ju nödvändigtvis inte vara det. Bravida är ju ett bolag som sticker ut här, som det också har varit väldigt mycket diskussioner de senaste månaderna med deras, vad det verkar vara, systematiska överfakturering och vad vi har kunnat läsa i tidningarna. Och det där har ju då påverkat aktien negativt, och är det så att man är en långsiktig ägare i ett sånt bolag och känner att det här reder ut sig över tid, ja, men då kanske man liksom passar på att dippköpa lite. Sen om det är klokt eller inte, det får vi ju se längre fram.
Om vi ska prata lite mer generellt då, utöver den här listan med månadsstatistiken. Mm. Kikar man över Atlanten mot USA så kom ju flera av Magnificent Seven-bolagen med rapport här nu, så vi har börjat få lite facit där. Vilka bolag har ni sett era kunder köpa och sälja i USA?
Ja, men om vi tittar på här då, som vi var inne på innan, så var det bara Nvidia och Tesla som var med, men jag har försökt kolla lite längre ner i listorna då. Och ska vi
hur gick det med Tesla, för det har vi inte nämnt i podden här?
Nej, men precis, den är ju också nettosåld helt enkelt. Mm. Och det har den varit tidigare under året också. Och de har ju redan kommit med, och de här Magnificent Seven då, så är det ju inte alla som har kommit med rapporten, och Tesla gjorde ju det, och som jag uppfattade så var det ju inte en rapport som var jättestark, men aktien gick ändå starkt för att vad det verkar som Elon lugnade liksom marknaden, och det känns ju verkligen som ett bolag som det är så himla liksom sammankopplat med honom på det sättet, så det är väldigt spännande att följa. Men de är fortsatt netto sålda. Samma faktiskt, och nu har jag då tittat här under rapportperioden, så även Alphabet C-aktier, de har både en C- och en A-aktie, med C-aktien nettosåld, Amazon likadant och Apple. Microsoft och Alphabet A-aktien är nettoköpta då, å andra sidan. Och den som är mest nettoköpta av de här är faktiskt Meta. Så ser det ut bland de här stora, och tittar man i de här listorna så det är ju ofta de här stora bolagen, precis som vi ser i Sverige också. Det är mycket storbolagsfokus just nu i handeln, så att det är inte förvånande att det är de här som återkommer.
Intressant då ändå att småspararna börjar skilja agnarna från vetet där av Magnificent Seven och köper vissa och säljer vissa. Så att det får man väl gå in och titta på själv om man är intresserad.
Ja, men jag tror det blir ju lätt där när man pratar om de här som en klump, så finns det säkert de som tänker att då vill jag äga hela den här klumpen, men jag tror att det är liksom klokt att gå in och titta på bolag för bolag och göra sin hemläxa och fundera på vilken eller vilka, om ens någon då, som man vill ha i sin portfölj, för de skiljer sig ändå ganska kraftigt från varandra.
Och om vi går vidare lite när det gäller småbolagen i Sverige då, nu hoppar vi vilt fram och tillbaka här över Atlanten mellan storbolag och småbolag. Men när det gäller ju småbolagen, så tänkte jag att det vore intressant, för om vi ändå ska komma tillbaka det här med att hitta de som har potential att bli en tenbagger. Är det några av de här mindre bolagen på de här listorna som du nämnde som har haft det tufft, NGM, First North och så vidare, som Avanza-kunderna handlat mycket av? åt det ena eller andra hållet?
Ja, men jag bestämde mig för att göra så att jag tittade på de här, jag kollade vilka aktier som är mest ägda på First North, Nordic SME, jag tog faktiskt med Pep Market där också och Spotlight. Och då tänkte jag att vi kan liksom gå igenom de här fem aktierna och bara liksom titta hur antalet liksom ägare har förändrats hittills i år och sett över ett år. Mest ägda på de här listorna är Neobo Fastigheter, eller Neobo kanske de heter också.
Ja, just det. Okay.
Och det är ju inte så konstigt kanske. Det här kommer från liksom SBB sen tidigare, så att, som har haft många aktieägare. Så här är ju liksom 98 000 aktieägare hos Avanza. Så jättestort. Och vi ser också att aktieägandet i det här bolaget minskar. Det har minskat med 36% ett år tillbaka och 12% i år. Och det känns ganska rimligt utifrån att om man får en aktie i knät som man från början inte har valt, så känns det ganska naturligt också att det blir ett liksom naturligt säljtryck i den här. Sen om vi tittar på plats nummer 2 och 3 då, så är det lite energifokus. Så det här är aktier som har haft väldigt tufft. Vi har Soltech Energy som har 55 000 ägare, de håller på med solenergi. Och Minestor också som är inriktad på förnybar energi. De har 55 000, 23 000 ägare, båda på First North. Men det här är aktier som har backat jättekraftigt. Och då funderar man ju lite på, som du är inne på här tidigare, sitter man kvar med de här aktierna för man hoppas på en vändning, eller vad känner man liksom kring de här? För det är ganska svårt att liksom ta ett beslut i surdegar i portföljen om man har investerat länge, man tror på någonting. Tittar man då på branscherna som de här är inriktade på också, så tror jag att det finns en stor liksom framtidstro också med att det här ska vara, ja men, framtiden också i en hållbar omställning och så. Men vi har ju haft en bubbla där mycket av det som var hållbart liksom värderades upp ganska kraftigt. Och det där kan ju jag som bryr mig mycket om hållbarhet tycka liksom är problematiskt, att liksom börsens kortsiktighet på något sätt och prisa någonting som ska vara långsiktigt värdeskapande, som gör då att, ja men, nu priserna eller värderingarna kanske gick upp lite för mycket och sen så får man baksmällan på det.
Ja, så hur har Avanza-ägarna agerat i de här två bolagen då?
Nej, men här är ju antalet ägare har minskat, även om det inte alls är lika mycket som i första då, Neobo här, så det minskar ändå, och det känns ändå rimligt när det går så tufft i portföljen. Plats nummer 4 så är Plaid, så då byter vi lista till Spotlight. Och de har då faktiskt då gått upp kraftigt. Nu är det 50% i år, upp 20% på ett år den här. Så den har ju, till skillnad från de andra, då gått väldigt bra. Men här backar också antalet ägare lite grann. Så det är frågan om, kanske man är tillbaka på den här vinsthemtagningen då. Och sista platsen då, 5:an Storytel, som också haft en spännande resa som inte har varit helt lätt för...
Väldigt volatilt, ja, man ser ett år tillbaka.
Ja, verkligen. Men den är upp 35% på ett år. Och nästan hela det där då, bara hittills i år, upp 31%. Men här minskar också faktiskt aktieägandet. Och lite som vi brukar se på de här säljlistorna, att aktier som har haft det tufft, när de får en bra uppgång, så tror jag att det ändå är många som har tappat tålamodet men inte orkat sälja, utan man sitter och väntar lite på att få hem lite av sina pengar, och kanske man passar på här helt enkelt.
Hur har du själv agerat under den här året hittills, som man säger så?
Ja, men jag agerar ungefär som jag brukar, och det betyder dels att jag månadssparar, så att jag köper alltid i samband med att lönen kommer. Sen så har jag en tendens av att göra lite impulsköp ibland, något bolag som jag tycker känns spännande, och så fyller jag på med lite bolag i portföljen som jag tycker är spännande att äga. Och sen så kan det komma en stund senare där jag känner att, nej, men nu måste jag rensa lite, för nu har det blivit för många bolag för mig att hålla koll på här. Så att jag har hittills så hunnit på med och både fylla på med nya och också vårstädat lite här nyligen också. Men liksom de stora kolosserna som utgör en stor del av min portfölj, de finns där, och de månadssparar i helt enkelt. Men det är fokusaktier.
Det är fokusaktier ändå.
Ja, absolut.
Ja, spännande. Och vi är ju på väg nu här, första kvartalet 2024 bakom oss. Mm. Vi har 3 kvartal framför oss.
Yes.
Vilken typ av bolag och branscher ser du att småspararna är liksom nyfikna på eller agerar i? Hur går surret?
Nej, men jag tycker att det är mycket snack om liksom konsumentnära bolag eller bolag generellt sett som har haft en utmaning med väldigt stora lager och där kunderna till de här bolagen har stora lager så att man inte har liksom kunnat leverera vidare för de behöver inte nya produkter. Och att där jag hoppas nu då att det kanske liksom har rensats ut lite på lager så att vi har många konsumentnära bolag som har möjlighet att få producera mer och sälja till sina återförsäljare så att vi liksom får fart på saker och ting. Mm. Och jag hoppas att det här räntebeskedet som jag räknar med kommer nästa vecka ska ändå liksom skapa lite optimism och få fart på saker och ting. För just nu känns det som att hushållen använder sina pengar för att betala för livet, liksom boende och mat. Och därutöver så väljer man att spara. Det är inte så mycket konsumtion upplever jag, utan det håller ju inte hur länge som helst. Utan vi måste ju få fart på julen. Och då känns det som det konsumentnära ligger närmast. Men vi har ju också tittat fast i sektorn eller liksom bygg som där den... känns ju liksom helt avsvalnad och när byggsektorn står still så blir det också väldigt mycket liksom spridningseffekter på leverantörer och branscher som är också beroende av att det byggs nytt. Och inte minst alla vi som behöver bo någonstans också. Vi behöver ju nya bostäder och sådär.
Ja, det känns ju som att det är verkligen ett spännande år framför oss. Du representerar ju ett bolag som har väldigt många småsparare som kunder. Väldigt många kunder. Nästan 2 miljoner kunder tror jag
stämmer,
du nämnde tidigare på Avanza. Och det finns ju en hel del på konkurrerande plattformar också. Hur känner du att aktieintresset är hos svenska folket nu? Ibland brukar man kunna ta den temperaturen också. Att när taxichaufförerna och andra ger aktietips, då ska man sälja. Mm. Och hur känns läget just nu?
Ja, men jag har en väldigt färsk spaning. Jag spenderade helgen i Uppsala med unga aktiesparare som hade sin årskongress där. Jag har passerat gränsen för unga aktiesparare, men
fick special inbjudan.
Ja, men jag, tack och lov så fick jag möjlighet att vara med i alla fall. Men där pratade vi mycket om att intresset bland yngre, om vi bara tittar på unga aktiesparares medelsutveckling, går inte åt rätt håll. Mm. Och i Euroclears, de kommer ut med rapport varje år om hur aktieägandet ser ut i Sverige. Och då, om jag minns rätt nu, så i den åldern som är också unga aktiesparare-åldern då, om man 20 år plus minus 5 år eller vad det skulle kunna vara, så som är liksom kormålgruppen, så har aktieägandet gått ner. Och det där är ju inte en kul utveckling, för att det kanske ju är i de här tiderna som är tuffa. Nu har vi visserligen haft en börs som eller flera börser som är på all time high, men det är ju från stora bolag som driver, så att det är några få bolag som driver hela index, vilket betyder att vi har jättemånga bolag där under och framförallt små bolag som har väldigt mycket återhämtning liksom kvar innan aktieägarna är nöjda med deras utveckling. Och är man då en ung person med liksom lång investeringshorisont framför sig, man kan vara lite äldre också, det räcker ju med säg minst 5 år i alla fall då, är väl klokt på aktiemarknaden, så tror jag att det finns jättemycket bra möjligheter där ute. Och då tycker jag att det är tråkigt att när det går dåligt då drar folk därifrån, och så när det går bra, då strömmar alla dit. Och det där brukar hänga ihop med att alla strömmar dit när börsen är på topp och kanske då dyrare än vad den är i det här läget. Så man önskar att det var tvärtom.
Nej, vi har varit inne på det här flera gånger tidigare och det är faktiskt ganska bra ämne att börja runda av på, därför att den viktigaste strategin och det svåraste på något sätt är ju just att tajma börsen. Mm. Men som du nämnde med ditt eget månadssparande och så vidare, det bästa sättet att motverka det är ju att fortsätta att köpa hela tiden, om man har den möjligheten.
Verkligen.
Att köpa in sig. Och ja, man kanske köper in sig lite för högt då, men det motverkas ju av att man köper in kanske lite lägre då, och sen så i slutändan så är man ju ändå investerad så att säga. Vi hade en intervju tidigare där vi pratade också om vad misstaget som många gör, och det är just då att man säljer av när det ligger på botten.
Exakt.
Sen så köper man på toppen och försöker liksom tajma de här trenderna.
Mm.
Och det är ju...
jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt.
Men det som en risk också som jag upplever i den här marknaden nu där vi har några bolag som verkligen driver index är att jag upplever, om jag bara tittar i min egen bekantskapskrets, hur få det är nu jämfört med tidigare år som pratar om att de slår index.
Mm.
Och det säger mig en sak. Det är många färre som slår index. Många går sämre än index. Och är man då liksom en stockpicker som har satt ihop sin egen aktieportfölj och släpar efter index, det är jobbigt.
Mm.
Även om, och det är samma för mig, när jag ligger efter index så går in och fundera på så här, men det kanske vore bara bättre att köpa en indexfond istället, för nu är det ju dyrare för mig att välja aktie själv. Samtidigt som då, ska man också slå index över tid så måste man ju faktiskt positionera sig en bit ifrån index. Men det är tufft, och jag upplever att den marknaden som vi är nu är mycket jobbigare än det som vi hade på 10-talet, där det kändes som att det mesta gick upp och det var liksom lättare på något sätt att slå index. Så ha tålamod.
Ja. Och man kan väl kanske också avsluta med att säga att det finns ju de som pratar om en bubbla och så vidare, och de pratar om AI och så där. Men en viktig sak att påminna om då är ju att det är en ganska stor skillnad på de här internetbubblabolagen och Magnificent Seven, för att de här Nvidia då till exempel tjänar ju otroligt.
Verkligen.
Är väldigt, väldigt lönsamma.
Mm.
Så att där har du ju ändå en skillnad, att man liksom, investerarna verkar ju ändå titta på hur det går för bolagen.
Absolut, och vi har ju haft ett jätteskifte också från liksom tillväxt till lönsamhet. Och där, ja, det är ju, vi var inne på det innan, att man ska gå in och läsa på om de här 7 stora bolagen. Men när man tittar på dem så det är ju, som du säger, det är ju väldigt lönsamma bolag. Och har ju också lyckats skapa en god tillväxt också. Så de har ju liksom lyckats hitta en bra kombo där.
Ja, avslutningsvis, har du någon anekdot, eller är du för ny för det, men du har ju varit på Avanza förut, om
ja.
Folk liksom använder den här månadsstatistiken och tradar på den. Är vissa som tar rygg på dem, eller fler som försöker säga att ja, nu ska vi göra precis tvärtom, eller hur?
Nej, men jag tänker nog, svårt att säga, det händer ju ändå så himla mycket liksom under en månad, så jag tror att det blir liksom old news ganska snabbt. Men tar vi då en aktie som Investor till exempel, så kan jag tänka mig att när vi förra månaden berättar om att den är den mest sålda och anledningarna till det, så kanske det blir naturligt att man då följer den och försöker se, men vad händer med substansrabatten? Och sen kommer de med en rapport som jag tror att många uppskattade och sådär. Så att, ja, men det är säkert med att påverka på ett eller annat sätt. Men jag tycker man ska ta till sig det, och sen så ska man hålla sig till sin strategi. Det är det man ska göra.
Bra, det var kloka slutord. Tack så mycket Filip för att du var med oss här idag.
Tack för att jag fick komma.
Ja, då var det dags för veckans spotlight. Idag har vi med oss via länk Edvin Wallin från Fontobel och ISAs skapare Martin Kwasniewski. Välkomna!
Stort tack! Roligt att få vara med.
Tack så jättemycket.
Ja, jättekul att ni är med. Om vi börjar med en kort introduktion av er, Edvin och Martin. Vilka ni är och vad ni gör på Fontobel respektive ISA.
Ja, men vad kul att med i podden också. 10x, det är lite det vi håller på med nästan, kan man väl säga. Men ja, mitt namn är Edvin Wallin. Jag är ansvarig för Fontobels distribution av börshandlarprodukter på den nordiska marknaden. Så vi emitterar börshandlarprodukter såsom bull och bear-certifikat, mini-futures, animated turbo, som man kan då handla då hos Avanza och Nordnet för lite mer aktiva investerare i diverse olika underliggande. Är väl enkelt sagt.
Ja, kort och gott. Och Martin?
Jag har då utvecklat den riktiga AI:n ISA och äger bolaget ISA AB. Jag gjorde min första egna neurala nätverksmodell på 90-talet och hållit på med riktig AI i över 20 år. Då. Kort har forskarexamen från Chalmers långt tillbaka och en lång karriär i näringslivet också. Har jobbat med att bygga och utveckla verksamheter där vi använder matematik och naturvetenskap för att förutsäga produkter och processers funktion innan de finns i verkligheten. Sen när man har varit med ett tag så jobbar man ofta som rådgivare till olika ledningsorgan inom AI och digitalisering och ibland talare på olika konferenser och med i poddar och så. Privat har jag ett jättestort intresse för börs och investeringar, och jag lägger stora delar av min lediga tid där.
Ja, spännande. Ja, men då har vi verkligen ett intresse som vi delar då, då. Och jag är supernyfiken på att höra lite mer. För ni har ju ett spännande samarbete som, så vitt jag förstått det, gör det möjligt för investerare att kunna använda sig då av AI som ett hjälpmedel för att hitta rätt investeringsmöjligheter. Jag vet inte, vill ni berätta lite mer om hur det här fungerar?
Så vi på Fontobel, vi samarbetar med en hel drös olika samarbetspartner för att nå ut till investerare på bästa möjliga sätt och på då olika sätt alla investerar. Så vårt samarbete med ISA är kanske för att nå ut till de investerare som vill kanske ta hjälp av AI och ja, bygga sin portfölj och kanske använda börshandlade produkter för mer aktiva investeringssätt. Och då hoppas vi på ja, AI en del av framtiden, tror jag personligen i alla fall, och då måste man ju bemöta också investerare genom då AI-appar och liknande.
Ja, just det. Och Martin då, du som har utvecklat ISA, Fontobel har ju då ett antal produkter som går att handla via Avanza och Nordnet som Edvin nämnde, som är då lämpade mer för aktiva investerare om jag förstått det rätt. Men hur fungerar det här AI-hjälpmedlet då? Kan du ge oss ett praktiskt exempel?
Alltså, till att börja med så ska vi säga då, för att lägga lite plattform för det, att det här kommer under Q2. Så att laddar man ner appen idag så kan det vara sannolikt så att man upplever det först under juni månad. Vi jobbar med lanseringen nu då. Det kommer först och främst handla om bolånecertifikat med OMX S30 som underliggande i steg ett här. Och det man kommer att se är att ISA kommer ge signaler för vilken riktning hon tror börsen kommer ta under dagen. Det vill säga om den kommer stänga högre eller lägre än föregående dag. Och det kommer du kunna då se där Fontobels produkter kommer presenteras i så som vi har tänkt nu och titta på det i en lista då. Med den produkten som ISA har lämnat ett indikativt svar på att den kommer att vara intressant för dagen. Och sen kommer den produkten som ISA inte har lämnat en rekommendation för att finnas bredvid. Så att om du inte tror på ISA så kommer du ha möjlighet att välja någonting annat då. Sen har vi ju tänkt att när man klickar på de här produkterna så kommer man kunna handla direkt in på Avanzas plattform då.
För att om jag förstått det rätt så är det ju mycket så, och jag tycker att AI idag, vi börjar se olika tillämpningsområden med ChatGPT och så vidare. Och om man ska använda AI så blir det inte alltid helt perfekt resultat idag, till exempel om man ber en AI skriva en text eller göra en bild eller sådär. Men många använder ju det som en första plattform eller en indikation på hur en text skulle kunna skrivas eller någonting annat, och sen får man göra sina egna bedömningar om man tycker att det här är bra eller inte. Så att det är liksom ett verktyg, men det är inte meningen att det liksom ska ersätta ens eget omdöme eller sådär. Kan du berätta lite mer kring hur ni ser applikationerna av AI och ett verktyg som ISA för just handel av de här bull och bear-certifikaten som det främst handlar om?
Jag tror att det är väldigt bra, alltså det, i den riktningen du är på väg här med din diskussion, att det ska ju förstärka människan. I mitt tycke så ska vi bygga AI-produkter som gör oss starkare och som ska vara rådgivande till vårt eget intellekt på många sätt. Så jag tänker, och det är så vi utformade i starten, att det ska integrera med användaren. Sen kommer vi också att komplettera med lite marknadsinformation och andra indikatorer för att ge användaren möjlighet att bedöma rimligheten i det ISA föreslår då. Och det tror jag är jätteviktigt generellt. Jag menar, ta ett exempel, till exempel om du översätter en text, bara för att ta ett väldigt enkelt exempel, från svenska till engelska. Och du är ofta ganska snabb på det då, liksom du kommer se vad du behöver ändra i den här texten för att den ska bli relativt okej. Och du har fått ganska mycket hjälp av den här översättningsfunktionen. Vilket gör att har du en grundkunskap så är det väldigt lätt så att säga att snabbt få hjälp av olika typer av automatiska verktyg generellt, vare sig det är AI eller inte. Ska du översätta samma text till kinesiska, nu vet jag kanske inte du kan kinesiska, men generellt sett så blir det ju långt mycket svårare att bedöma riktigheten i någonting. Och det försöker vi råda bot på för att ge användare, oavsett erfarenhetsnivå, en möjlighet att förstå den här inspirationen och dess validitet då.
Just det, inspiration, för det tycker jag är ett bra ord. Och när vi försnackade lite om det här så pratade de just att man ska se det som en som inspiration. Och det tycker jag är himla intressant ändå när man ska väga de här olika sakerna. Därför att det som ni sysslar med och det som Aisa sysslar med är ju inte rådgivning, eller hur? Utan ni ser det här mer som ett verktyg som en aktiv investerare, en daytrader eller en annan kan ha i sin verktygslåda.
Precis, exakt så. Och att många investerare har ju väldigt många olika kanaler som de tar in information. Och vi människor är ju, vår intuitiva förmåga är ju enormt stark. Och med ett komplement som Aisa i handen så har du en möjlighet att fatta ännu mer initierade beslut.
På Fontobel, har ni liksom samarbeten? Du nämnde att ni gör flera olika sorts samarbeten. Har ni andra samarbeten när det finns andra AI-verktyg som man kan använda i sin trading?
Inte AI-verktyg direkt, men vi samarbetar med allt från olika typer av trading-communities till plattformar med vanliga nyheter och inspiration till handel. Och sen gör vi annonser självklart på Dagens Industri och liknande. Och i slutändan, jag tror att de flesta investerare tar ju in information från olika håll för att kunna...
Som teknisk analys och så tänker jag att man kan just göra de här graferna och...
Exakt. Så många investerare, de tar ju av olika håll information och sätter ihop det till en investeringsstrategi. Och jag tror att AI kommer vara en del av framtiden i det också. Så det handlar för oss att nå ut till investerare på alla olika sätt. Och försöka marknadsföra våra produkter då också. Att det kan vara ett sätt man kan ta lite mer aktiva positioner i.
Jag har tittat mycket på det här, för jag tycker att det är himla intressant som aktieintresserad och så själv. Och man har ju sett att det görs ju väldigt mycket på det här området. Jag läste om liksom det fanns verktyg som utvecklades i USA nu till exempel, där det fanns AI-verktyg som tittade på alla bilder och lyssnade på alla intervjuer och så vidare av företagsledare för att kunna tyda hur pass liksom glada de såg ut och hur pass positiva de lät och så vidare för att kunna liksom utröna signaler från det. Och det är väl liksom det som är den stora möjligheten inom AI, att det finns så otroligt många datapunkter som en dator kan tugga i sig som en vanlig investerare liksom har svårt att helt enkelt ha tid att kunna ta del av.
Ja, det stämmer ju. Så är det. Det är en stor styrka och potential med AI generellt att sammanställa väldigt mycket data för oss människor och göra oss starkare. Inte ersätta oss, utan vara en plattform för att ta en högre styrkeposition.
Och du nämner ju lite också med hur folk försöker analysera beteende. Till exempel när Fed ska ge någon typ av räntebesked, försöker man se hur pratade Powell efter och liknande. I sånt här kanske AI i framtiden kommer kanske kunna analysera kroppsspråk och liknande.
Ja, det är himla intressant. Den här podden heter ju 10x och vi fokuserar ju på den delen av portföljen där man är villig att ta lite mera risk. Om vi bara tar ett steg tillbaka, hur stor del av portföljen har era kunder normalt sett i den här typen av certifikat och liknande? Har ni någon bild av det som lite bakgrund för de som inte är så aktiva traders men ändå lyssnar på det här och är mer intresserade av att börja använda den här typen av börshandlade produkter?
Ja, vi mäklarna har egentligen bäst koll på det och vi får väl en ungefärlig uppfattning. I mitt jobb, jag pratar väldigt mycket med folk som handlar aktivt och man kanske brukar ha, i alla fall de som handlar aktivt, kanske 10, max 20% av portföljen där man mer gör swing trading, day trading eller liknande. Så man sitter inte med hela kapitalet oftast, men det beror ju självklart från fall till fall då vissa gillar ännu mer aktiv handel, men vissa kanske gör det om sidan av ett långsiktigt sparande eller sparande i enskilda aktier och det som kanske brukar kallas positionshandel.
Och Martin, hur kommer det sig att du just fokuserade med det här samarbetet med Fontobel på just den här typen av certifikat och sånt och inte på aktier eller helt enkelt vanligt om att gå lång eller kort i någon aktie?
Alltså generellt sett i botten så har ju Aisa en förmåga att analysera och positionera den som använder produkten i olika marknadssegment på aktiemarknaden då. Och det som vi tyckte passade väldigt, väldigt bra in, det är att när ISA lämnar en... ISA bedömer mycket likviditet till exempel en investerare bör ha i portföljen i förhållande till den risk hon balanserar då. Så med den likviditeten kan man ju vilja gå intradag till exempel och ta en position i Bolobär-certifikat då, för att ge portföljen extra hävstång. Och då ville vi applicera ytterligare en dimension här som dels jag själv tycker att det är jättespännande. Jag är mycket intresserad och har handlat sådana här produkter under många, många år. Då. Men jag ser också att det är ett alternativ att kunna gå kort till exempel, vilket kan vara rätt intressant. När ISA kanske flyttar ut en del likviditet för att det är problem på aktiemarknaden, då kan man gå in i en del av de här bärprodukterna istället och skaffa sig avkastning där. Så det blev ett väldigt bra komplement till den marknadsposition vi hade innan.
Och rent konkret, det som man får då alltså med ISA när ni kommer gå live med det här då, som du nämner kommer ske ganska snart, så får man alltså en ny lista varje dag med tips för vad man ska kunna liksom handla upp eller ner. Eller berätta lite mer exakt hur ser tjänsten ut för en användare?
För en användare så kommer du kunna gå in på morgonen innan, alltså som det ser ut nu vi någonstans strax runt 8:30, före 8:30 på morgonen. Och då kommer du kunna få en lista där du kan se förslag på där ISA sannolikt tycker att du har en möjlighet att tjäna pengar då. Och varför jag säger sannolikt, det är för att du kommer att få en text till den här som inspiration till tipset, så kommer du få en text som berättar lite grann om sannolikheten och varför ISA tror det är som det är. Och den kommer att prata lite om riskerna, men den kommer också ge dig en validitet på hur ofta den haft rätt. Så det är på något sätt kärnan i tjänsten, det är att du ska kunna få i komplement till mycket annan kunskap som våra användare sitter på, en insikt i börsriktningen, så att du får ett incitament om du nu tror själv att börsen kommer gå upp. Och ISA har en sannolikhet på 85% att hon tror att börsen kommer gå upp, för att hon visar på att 85% av gångerna har jag haft rätt när jag har tänkt så här i den här marknadssituationen. Så kommer det och konkret då att göra det enklare för dem som har mycket information att fatta väldigt välgrundade beslut då. Sen kommer det, jag vet inte om jag sa det i början, men annars kanske jag säger det igen nu. Och det kommer ju att finnas en bärprodukt jämt i bullprodukterna, för att om du inte tycker att du håller med, så att du lätt ska kunna klicka det vidare. Alltså i motsats till vad ISA tycker då. Så det kommer ju också att finnas med i det här första steget. Många AI-produkter då visar inte validitet, och det tycker jag är svagt. ISA har satsat ganska mycket på att visa validitet, det vill säga hur stor sannolikhet är att det faktiskt faller in det som ISA inspirerar kring då. Och det är en viktig del av detta. Men samt lite inspiration och information kring själva produkten också. Och vad som är underliggande instrument, och att man förstår mycket kring vad det är man går in i och så här. Så att man bygger en tydlighet kring både möjlighet och risk.
Ja, spännande. Edvin, om man är kund idag eller är nyfiken på att bli kund hos Fontobel och kunna använda ISA och testa sig fram, hur kommer man igång?
Ja, egentligen är det väl att ha ett Avanza eller Nordnet-konto om man vill handla börshandlade produkter. Och sen måste man ju självklart också förstå hur produkterna fungerar och bilda sin egen investeringsuppfattning. Alltså börshandlade produkter i sig, det är ganska riskfyllda investeringar. Så då man får då öka risk med hävstång, man får också marknadsrisk, valutarisk, emittentens kreditrisk. Så det är viktigt att göra sin egen research, förstå hur produkten då kommer bete sig i olika marknadsscenarion, också läsa all produktinformation som finns då tillgänglig hos oss som emittent. Det kan man hitta på markets.fontobel.com, vilken är vår hemsida där alla våra produkter finns tillgängliga. Då utan, och man kan hitta all information där utan extra kostnad. Och sen är det också viktigt att komma ihåg att med börshandlade produkter, oavsett om man använder AI eller om man vill ha sin egen investeringsstrategi, kan man ju förlora hela kapitalet i och med att de inte har något kapitalskydd. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg och göra sin research innan man ens börjar investera med dessa typer av produkter, skulle jag säga.
Ja, det är väldigt viktigt att få med den informationen, och som jag sagt tidigare, det här är ju 10x-podden, så vi fokuserar på den delen av portföljen som man är villig att ta lite mer risk på. Man ska ju kanske inte gå in med hela sparkapitalet i den här typen av produkter som du påpekar. Men om man är då på Avanza, hur går man rent konkret till för att få tillgång till ISA? Vill ni gå in på det också? Och det här AI-verktyget?
Ja, egentligen så får du klicka i appen och då kommer du till Fondobels produkt som du har klickat på.
Så man laddar ner ISA-appen?
Precis.
Och det kan man göra på iPhone och på Android?
Ja, precis, precis. Och sen på morgonen då, när du får den här listan av olika produkter då, så kan du ju klicka på den produkten med den hävstång som du är intresserad av. Och då kommer du att komma till direkt in på Avanzas sida. Är du inloggad så kommer du komma rätt in på ditt konto.
Och jag har förstått att ni har ett erbjudande också för våra lyssnare.
Det har vi. Vi har sagt så här att så snart produkten är lanserad kommer Edvin och jag bjuda in till ett exklusivt webbseminarium där man kommer få möjlighet att få en mer detaljerad genomgång, där det blir lättare så att säga att prata om produkten i produktifieringen i appen när du ser allting visuellt framför dig. Och då kommer man kunna ställa frågor till oss direkt, både om vårt samarbete men också om ISA. Man kommer kunna få ställa frågor till mig om AI och om Fondobels produktutbud till Edvin här. Eller annat som man på något sätt finner är intressant i samband med detta. Så där kommer finnas en möjlighet till ett litet VIP-format.
Mm. Då ska vi se till att vi lägger ut en länk och så vidare i programbeskrivningen här också för de som är intresserade av att få reda på mer om det här samarbetet. Och vi börjar komma mot slutet av den tiden som vi har här idag. Men om ni gör en liten framtidsspaning här för 2024 och för AI och dess applikationer här inom trading. Vad tror ni kommer hända? Hur stort kan det här bli?
Jag tror generellt sett att AI kommer inkluderas mer och mer i vår vardag. Och det märker man ju inte minst på vanliga jobbet kanske, där man kan använda AI-verktyg. Men det kommer ju också spridas till trading och investeringar successivt. Så det kommer bli mer och mer. Jag tror nya indikatorer kommer i alla fall komma in till trading. Och sen kanske också verktyg så som ISA som man kan använda sig av för att få lite mer inspiration och teknisk analys.
Jag ser ju, kan bara komplettera det som Edvin pratar om här, att ISA till exempel är ju en generisk trader. Hon kan placeras på en rad olika tillgångar på flera olika marknader. Så om jag spanar lite framåt så är ju tanken att bland annat lansera hennes analyser för fler börshandlade produkter framåt. Det finns ju en rad olika sådana att titta närmare på som jag tror är jätteintressant då. Och jag tänker precis som Edvin där, alltså i allmänhet, det är klart ska man prata om AI och dess applikation i samhället så det är ju många poddavsnitt. Men det kommer ju förenkla mycket och det förenklar mycket redan i vårt samhälle. Det finns ju redan arbetsfunktioner inom finans, HR, inköp, R&D, legal med flera i näringslivet där AI hjälper människor att fokusera på mindre analys och mindre sammanställning av data, ta bort monotona uppgifter och frigöra mer tid för sånt som vi människor faktiskt är ganska duktiga på. Bland annat bygga relationer, mer kundvård och agera på den information vi får istället för att lägga massa av vår tid på jagare då. Och det är klart, trading är ju baserat på väldigt mycket information. Därför, precis som Edvin säger, jag håller med honom, det här kommer ju bara att växa då.
Nej, men jag tycker att det är superspännande att höra också. Jag brukar ju rekommendera våra lyssnare i allmänhet att det bästa man kan göra är ju att vara så pass välinformerad som möjligt om alla de olika verktygen som finns där. Och det bästa sättet att göra det när det gäller att se vad utvecklingen inom AI kan gå emot är just att hoppa in och pröva och se hur de här olika verktygen fungerar. För AI kommer ju att utvecklas inom ett antal olika områden och utvecklingen går ju snabbt, så att de som är duktiga på det här och som har lärt sig om hur man ska använda de här verktygen kommer ju ha ett försprång. Det är, jag tror, tveklöst att det är så. Det här låter ju som ett spännande sätt att kunna lära sig mer om det. Så att med det sagt så vill jag tacka er båda, Edvin och Martin, för att ni var med i 10x idag.
Bock och tack. Stort tack för att vi fick vara med.
Ja, tack så jättemycket. Jättekul.
Den här podden produceras av Rever Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig, Joakim Båge, på joakim@jbkab.com. Tack för att ni lyssnar. Och så en komplett disclaimer. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren. Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH och Bockenheimer Landstrasse 24 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på prospektus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte ses eller förstås som en garanti för värdepappren. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Slut på disclaimer.